Det är väldigt roligt att få vara med på Apologia och få vara här. Roligt att se er intresserade av Första Mosebok. En liten varning här. Räkna inte med att få alla era frågor om Första Mosebok besvarade på ett kort eftermiddagsseminarium. Men jag hoppas kunna ge några perspektiv, lyfta fram lite olika möjligheter och att vi sen kan ha en diskussion kring olika förhållningssätt till de introducerande kapitlen i Bibeln. Jag vill börja med det som är mitt grundperspektiv och det som är utgångspunkten i kristen tro. Och det handlar om förhållandet mellan skapelsen, vad Gud har gjort, och skriften, vad Gud har sagt. Som kristen är jag övertygad om att det finns en Gud som har skapat och tänkt ut den här världen. Skapelsen är hans verk och han har gjort den så att den också på något sätt vittnar om honom. Att vi kan dra slutsatser utifrån skapelsen. Från vår sida så är ju det vetenskapliga arbetet, det naturvetenskapliga arbetet, det är vårt försök att tolka och förstå så väl vi kan vad Gud har gjort. Skriften, alltså Bibeln, det är vad Gud har sagt. Det är Guds särskilda uppenbarelse, säger vi teologer, där Gud har talat och delgett oss sin vilja, sitt perspektiv. Och det som vi från vår sida gör när vi läser och studerar Bibeln, och när vi gör det på ett systematiskt sätt inom teologin, det är att vi försöker tolka det som Gud har sagt. Grundläggande för mig så har jag då en övertygelse om att det i slutändan inte finns någon motsättning mellan skapelsen och skriften, mellan vad Gud har sagt och mellan vad Gud har gjort och vad Gud har sagt, eftersom det är samma Gud som agerar och talar, och Gud är en sammanhängande, trofast, konsekvent person. Så ytterst sett förväntar jag mig att det ska finnas en grundläggande samklang. Skapelsen och skriften är i harmoni. Samtidigt så är det inte svårt att ge exempel på möjliga konfliktområden. Och det är finns ingen anledning att försöka blunda för områden där det ser ut som om skapelsen och skriften inte överlappar eller inte talar, eller drar åt samma håll, i samma riktning. Mitt grundförhållningssätt då är att den konflikten, den kan ha ett antal olika orsaker. Ett, naturvetenskapsmännen kan ha tolkat skapelsen på felaktigt sätt. Två, teologerna kan ha tolkat skriften fel. Tre, både naturvetenskapsmän har tolkat skapelsen fel och teologer har tolkat skriften fel. Och att man då från alla håll och kanter har en anledning att gå tillbaka till sitt studieobjekt för att se, kan det vara så att jag har missat någonting? Att jag har varit för snabb i mina slutsatser? Att jag inte har riktig täckning för det jag påstår om antingen om skapelsen eller om skriften? Så det här är det grundläggande liksom förhållningssättet. Kan man då inte lösa frågan om Första Mosebok och de introducerande kapitlen, kapitel 1-3, väldigt enkelt genom att säga så här: Första Mosebok, kapitel 1-3, är en myt. Och de relaterar överhuvudtaget inte till universums faktiska historia. De relaterar inte till liksom skapelsen i någon sorts verklig mening. Och därmed så försvinner varje liksom möjlighet till konflikt eller spänning. Det här tror jag är ett av de dominerande perspektiven idag i många liberalteologiska sammanhang. Och det finns ett antal argument för att man säger att vi ska betrakta det som helhet, som en myt. De argumenten, det är att det finns stora likheter med andra texter som vi allihopa är överens om är mytiska texter, Främre Orientens myter. Det finns ingen anledning att läsa just Bibeln på ett annat sätt. Det är mytiska texter som vi inte gör mer av än vad vi gör av Gilgamesh-eposet eller Atrahasis-myten. Texten, säger man, handlar inte om en speciell unik historisk person, alltså Adam och Eva, utan det handlar om människan. Det finns en kollektiv betydelse av Adam. Adam med artikel ha-adam på hebreiska är inte ett egennamn, utan det här är människan. För tredje säger man, författarens syfte är existentiellt. Texten här vill inte säga någonting om universums historia. Den vill vara en spegel för oss som människor att spegla våra liv i. Den har alltså samma syfte som mycket konst, mycket poesi har. Att vi speglar oss i det. Vi konfronterar våra liv med den här texten eller den här bilden. Och när vi gör det så växer någonting till liv inuti oss. Och det är det som är hela syftet. Och för det fjärde. Eftersom texten, säger man, motsägs av modern vetenskap. Så är det liksom självklart i utgångspunkten att det här är en mytisk text som uttrycker en helt förvetenskaplig världsbild. Ja, det är ett sätt att försöka sammanfatta en del av de argument som ofta förs fram för att säga: låt oss inte göra mer av den här texten än att det är en mytisk text. Min respons på detta är följande. Jag ska försöka bemöta de här fyra argumenten var för sig, och jag är då inte övertygad om att argumenten är riktiga. Först, låt oss göra en vara tydliga här så vi inte missförstår. Vad menar vi med myt? Definitionen av myt. I vardagligt tal, som man säger, talar om myt eller en mytoman. Någon som berättar ständiga myter. Det är någon som ljuger, någon som helt enkelt talar osanning. Det är inte det som menas med myt här. I teologiska sammanhang så är myt inte en lögn där någon vet hur det är men säger någonting annat. Det är inte en osanning att man påstår en viss sak om verkligheten fast verkligheten är på ett annat sätt. Nej, definitionen av myt här, det är att myt är en teologisk, inte en historisk sanning. Att mytbegreppet innebär att man berättar en historia som inte är sann på nivån av att vara en historia, men som förmedlar en insikt genom själva historien. Ungefär som Jesus berättar om den förlorade sonen och hans äldre bror och den väldigt generösa pappan. Ja, vi räknar vanligtvis inte med att det fanns en speciell familj där det fanns den pappan och de två bröderna och arvet skiftade. Så det är ju en story, men den är alldeles fulladdad med insikter både om människan och om den Gud som Jesus har ett budskap om. Så myt i det här sammanhanget betyder då att man betraktar texten som en litterär spegel som hjälper oss att förstå oss själva. Okej, när det är sagt, är det fortfarande så att det här är det enda eller det bästa sättet att förstå Första Mosebok kapitel 1? Nu kommer min respons på de här argumenten. Första argumentet var ju att Första Mosebok liknar Främre Orientens myter. Jag är mycket tveksam till det. Första Mosebok, som jag ser det, står i total kontrast till Främre Orientens myter. Och jag uppmuntrar gärna att läsa de bevarade myter vi har från de folken runt omkring Israel i den främre orientiska världen före Kristus. Det man ser i samtliga de myter är för det första att när man talar om varandet, om den ontologiska frågan, vad som ytterst sett finns, så i de texterna finns det ingen verklig transcendens. Det enda som finns är denna världen. Så beskriver de att det, så att säga, i denna världen också finns gudar av olika slag, men de är en del av världen. De är inte, står inte utanför, bortom, och är suveräna över världen. Det finns ingen verklig transcendens. Det är antropomorfa, alltså förmänskligade gudar som är en del av tillvaron. För det andra, i de främre orientens övriga myter så finns det ett ondskans problem i den meningen att man gör ingen åtskillnad mellan varande och ondska. Det onda är ursprungligt. Det är från början en del av tillvaron. Det finns som en aspekt. Och därför så är det stridigheter och kamp mellan gudarna. Och du har ingen klar linje mellan en god gud och sen det onda. Det onda blir ursprungligt. Och för det tredje så finns det tidens problem. Poängen i de omgivande folkens religion, det är att man i den religiösa kulten manifesterar årstidernas växlingar, hur tiden ständigt återkommer, och man har en cyklisk tidsuppfattning där religionen och dess olika uttryck manifesterar våren och sådd, sommaren, hösten och skörd, vintern och hur allt avstannar, och så går allting runt så här i en cyklisk bana där det inte finns på det skarpa sätt som finns i första Mosebok en början, och sen så följer allting utifrån den punkten. Historiesynen är annorlunda i de här myterna. Mytens funktion är att bekräfta universums struktur. Jämför det med Gamla testamentet, där är kulten, alltså den religiösa gudstjänsten, den är till i väldigt hög grad för att manifestera unika historiska händelser. Vad som har skett i historien, vad Gud har gjort, befrielsen från Egypten. Så, på varje punkt här så tycker jag att första Mosebok har ett helt annat perspektiv. Och inte bara är en kopia av omgivande texter och perspektiv. Så. Första Mosebok, där är Gud transcendent och suverän. Du har en verklig transcendens. Gud är först, och sen låter han en värld bli till som är utanför honom själv. Och där han inte är sammanblandad med världen. Han är aktiv i världen, men han är inte sammanblandad med världen. I första Mosebok så är ondskan inte en del av tillvarons egen struktur. Utan ondskan är moralisk, är att mänskligheten gör uppror mot Gud, och en värld som tidigare var i harmoni går sönder. En mänsklighet som tidigare var relaterad till Gud separeras från Gud. Det finns ett historiskt syndafall. Ondskan är inte i första Mosebok en del av själva varat. Och i första Mosebok så finner vi mycket tydligt en linjär historiesyn, där händelser följer efter varandra i en unik historia. Så, jag är inte så imponerad av det första argumentet för att första Mosebok ska förstås enbart i mytologiska termer. För det andra, synen på människan. Och på detta att Adam, som vi då liksom är traditionellt har tänkt på som en historisk figur, att det egentligen är en symbol för människan eller mänskligheten. Ja, det ligger någonting i det här. Adam är inte bara en individ. Och det kan vi se också när vi ser hur de första kristna tolkade första Mosebok. Det finns en tydligt representativ aspekt av att hela mänskligheten är på något sätt representerad här. Precis som Jesus senare kommer att bli den nya människan som på något sätt representerar. Så det ligger någonting i det. Men Adam som person, som individ, finns också i de första kapitlen. Och det sker en väldigt intressant glidning i texten från det allmänna människan till det mer specifika mannen, till det verkligt specifika Adam som ett egennamn. Och det är precis som om författaren medvetet väljer att låta det vara lite ambivalent från början för att få fram det representativa. Här är något som representerar hela mänskligheten. Men han tydliggör också efterhand att den representanten faktiskt var en historisk individ. Så Adam som egennamn finns i kapitel 4 och kapitel 5. Gradvis ser man hur människan som individ här också framträder. Och vi kan se hur olika bibelöversättningar väljer att låta individen bli tydlig lite olika snabbt. Den tidiga grekiska översättningen av den här texten, Septuaginta, som finns en teknisk förkortning där, LXX, översätter med namnet Adam från kapitel 2 och 15. Den tidigare svenska bibelöversättningen 1917 översätter från kapitel 3 och 17 inte bara mannen utan Adam. Och så är folkbibeln. Och Bibel 2000 låter individen framträda först i kapitel 4, 25. Men ingen bibelöversättning ignorerar det faktum att efterhand som texten löper fram så förstår man det här är inte bara en symbol, det är också en historisk, enskild person. Det gör man ju bland annat därför att det dyker upp en annan person, nämligen Eva. Och om man läser liksom hela storyn här fram till kapitel 5, så länge de här nämns, så förstår man att det måste också vara individer. De får barn i kapitel 4. De är släkt med Noa, de är släkt med Jesus. Och det blir inte rimligt att säga att symboler får barn med varandra och att de barnen som avlades av symboler sen är släkt med gestalter som alla är överens om är verkliga historiska personer, så som Jesus. Jag kan säga att Nya Testamentet också ser Adam och Eva som individer, som verkliga, ansvariga, historiska personer. Så då har man ju respons varit, ja det finns en tydlig, kollektiv, representativ aspekt. Men det finns också individer i de här första texterna. Romarbrevet 5, första Korinthierbrevet 15 och första Timoteusbrevets andra kapitel talar om Adam och också om Eva. För det tredje, är texten, ska den förstås som en litterär spegel? Ja, igen så är jag ju beredd att väldigt långt hålla med. Det är verkligen en litterär spegel och man dras in i texten, i ens eget liv, ens egen valsituationer, ens eget ansvar, ens eget skam. Det är många saker som väcks till liv när man läser texten. Och det finns alldeles uppenbart en existentiell aspekt. Men jag tycker också det är uppenbart att texten vill säga någonting mer än att bara vara en spegel för mina egna funderingar. Det finns också ett direkt budskap i texten som är relaterat till den faktiska verkligheten. Jag tycker att de här tre texterna tar från början kapitel 1, att den som har skrivit den här texten vill uppenbarligen, tycker jag, säga någonting om skapelsens ursprung. Att den inte alltid har varit här, utan att den blev till. Att den kommer från Gud. Att det är gott att världen finns. Och det går ju som ett mantra genom texten att det är gott att Gud skapar, att Gud låter det bli till, att Gud utvärderar det han ser på och bejakar det och välsignar det. Alltså att skapelsens existens kommer från Gud och är bejakad av Gud och det är gott att den finns. Hela texten i kapitel 1 leds ju fram mot det moment när människan skapas. Och människans särställning ringas in. Intressant att bara notera att om man läser texten så är det ju sekvenser där Gud låter skapelsen bli till. Och hela vägen så säger Gud bara så. Låt det bli ljus. Låt det ske. Låt det ske. Och så blir det så. Men på den sjätte dagen när människan ska skapas så stannar hela texten upp. Och Gud ger en trailer, om vi får tala modern filmspråk, på vad som ska komma. Det har han inte gjort tidigare. Det är precis som han vill, för läsaren ska det talas om att nu, var med nu. nu kommer det någonting. Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och sen kommer själva skapelseakten. Den sortens förannonsering finns inte tidigare. Så här finns en markering i själva texten. Detta är höjdpunkten. Guds avbild skapas och får ansvar för planeten. Och får i uppdrag att föröka sig. Så människans höghet, Guds avbild och hennes uppdrag. Kapitel 2 gör ju en väldigt stor grej av att vi finns i två versioner. Vi är Guds avbilder, men vi finns som män och kvinnor. Och Guds bejakelse över gemenskapen mellan man och kvinna, över det sexuella livet, att de två ska bli ett, att de ska hålla samman. Och här finns de klassiska orden om äktenskapet. Texten talar i väldigt förvånande termer om hur Gud vilade från allt sitt verk den sjunde dagen. Och det finns en markering av sabbatens ursprung och människans behov av att vila, eftersom Gud vilade och gladde sig över det som fanns. Och förstås det som sen finns i kapitel 3. Hur världen har blivit invaderad. Hur världen är ockuperad. Hur en mystisk, märklig makt har tagit sig in i världen, har fått människan med sig, och det finns en separation, ett glapp av väldigt stora proportioner mellan skaparen och människan som var hans avbild. Och här tycker jag alltså att det går inte att komma ifrån, utan att texten har ett budskap. Här finns någonting mycket mer kognitivt än bara att jag ska liksom spegla mig i en text som väcker känslor i mig, utan här finns en kommunikation i texten som berör den faktiska verkligheten. Okej. Och det finns inte minst det som sen är kopplingen till alla andra böcker i hela Bibeln, nämligen hoppet. Det är i kapitel 3 som vi har liksom bryggan till allt annat Bibeln handlar om. Att en dag ska något ske. Det ska inte vara som det är nu i den förstörda världen för alltid. Det finns ett hopp. En dag ska någon inifrån mänskligheten återställa det som nu har gått sönder. En dag ska någon födas som ska krossa ormens huvud. En dag ska det bli helt igen. Och resten av Bibelns böcker knyter ju an till det hoppet. Och även om det går långsamt, och även om det sker i många fler steg än vad vi kanske skulle ha förväntat oss och önskat, så finns det ju sen som den röda tråden rakt igenom Bibeln. När man läser det här så behöver man, man läser de här tre kapitlen, så behöver man skilja mellan en historikers återgivning av händelser och en återgivning av historiska händelser. Hoppas ni förstår den skillnaden. När man läser första Mosebok kapitel 1-3 så tycker jag det är uppenbart att det finns många symboliska element. Att det är en mycket genomtänkt berättelse. Så det är inte en historikers återgivning av ett historiskt förlopp. Men det kan fortfarande i en text som är ganska symbolladdad, inte minst kapitel 2 och kapitel 3. I en text som är mycket symbolladdad kan man fortfarande återge en verklig historisk händelse. När jag då läser de här texterna, försöker vara öppen för att här finns också mycket symboler, mycket som författaren inte med nödvändighet vill att vi ska ta bokstavligt, så tycker jag samtidigt att det finns i den här återgivningen några punkter som jag inte kan komma runt, utan som jag säger, det här tycker jag verkar vara författarens budskap som liksom ligger fast. Nämligen att skapelsen är god. Det är gott att skapelsen finns. Och att Gud när han såg på den bedömde den som god. att Adam och Eva var historiska personer, vilket då innebär att alla idag som är människor på planeten jorden går tillbaka till ett gemensamt ursprung. Att vi är en mänsklighet med ett ursprung i ett första människopar. Att döden inte fanns för människan. Och ni hörde säkert John Lennox markering av att här måste man tänka noggrant hur man uttrycker sig. Det är en sak att säga att döden inte fanns. En annan sak att säga att döden fanns inte för människan. Och det är det som jag påstår här, att döden fanns inte för människan. Människan som hade tillgång till livets träd. Och för det fjärde, att syndafallet var en historisk händelse. Att det finns en punkt. Någonstans i människans historia finns det en punkt där mänskligheten från att ha varit i synk med Gud har blivit out of synk. Har tappat kontakten. Det har brutit sönder. Kontakten är inte där längre. Någonting har gått fel. Och att det är en verklig punkt, en verklig händelse. Det finns ett före och ett efter. Där människan var i harmoni med Gud. Och där hon sen är i disharmoni, är skild ifrån Gud. Väldigt mycket av andra frågor uppfattar jag att man kan ha en väldigt öppen och fri diskussion kring. Det kan man ha kring de här också. Är det rätt fixpunkter? Men det är min uppfattning att här är fyra punkter som jag uppfattar som textens, till textens huvudbudskap. Sen får man ju förstås mängder med frågor. Varje läsare av de här texterna hittar väl inte bara fixpunkter där man tänker, nej men det här verkar vara någonting som är liksom tydligt och fast i texten. Det väcker också massor med frågor. Och ett antal av de frågorna relaterar till den fjärde argumentet för varför det här skulle förstås så mycket, nämligen hur förhåller sig detta till modernt vetenskap. Här kommer några av de frågor som jag har och som jag utgår från att ganska många av er också har. Dateringsfrågorna. Hur ska man se på universums ålder och på mänsklighetens ålder? Vad är betydelsen av ordet dag till exempel? Betydelsen av ordet dag kommer att påverka dateringen av universum. Om ordet dag betyder 24 timmars dag så är universum och människan lika gamla. Ja, universum är 5 dagar äldre. Men det är knappast mätbart från vår horisont. Så betydelsen av ordet dag påverkar oerhört dramatiskt vad man tänker om universums ålder. För det andra, dateringen av mänskligheten. Och där handlar det mycket om hur man förhåller sig till de släkttavlor som binder samman Bibelns första kapitel med Abraham. Som ju är en daterbar person till ungefär år 2000 före Kristus. Och då finns det två släkttavlor i kapitel 5 och kapitel 10 som binder samman de första människorna med Noah och sen från Noah fram till Abraham. Förståelsen av de släkttavlorna påverkar hur man daterar mänskligheten. För det tredje, synen på döden. Hur många var egentligen vegetarianer? Ett modernt sätt att ställa frågan. Åt människor djur, åt djur varandra, fanns det död på någon nivå? Hur ska man se på det? Och det har förstås stora implikationer på hur vi förhåller oss till vad man säger det biologiska livet på jorden innan människan framträdde, hur som vi är, vad karaktäriserades av det? Karaktäriserades det av? Och för det fjärde, hur arbetade Gud egentligen när han genom sitt ord lät allt bli till? Innebar detta att han sa bli till att det enbart var en övernaturlig process där allting i mer direkt form blev till och blev färdig? Eller hur mycket anskapade Gud processer som sen var med och arbetade så att man kan ge på den nivån en naturlig förklaring. Säga att det här är någonting som Gud byggde in i själva skapelsen. Så det är förhållandet mellan Guds arbetssätt kring det övernaturliga eller naturligt. Fyra stora frågor som påverkar en massa olika saker hur man tänker. Låt mig ge några korta perspektiv. Vad står ordet dag för? Kristna har förstås diskuterat det, bråkat alldeles för mycket om det, blivit alldeles för mycket ovänner om den saken. Jag tycker man kan ha en ganska lugn diskussion om det. Det finns ett antal förslag på hur man ska förstå arbetsveckan i Bibelns första kapitel. Några har föreslagit att man ska förstå det som rekonstruktionsdagar. Då menar man så här: Gud skapade hela världen i vers 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Sen gick världen sönder en första gång. Kanske när Satan gjorde uppror, när den gode ängeln, ursprungligen gode ängel, gjorde uppror mot Gud och kastades ner på jorden, så förstördes Guds skaparverk. Och sen berättar vers 2 till kapitlets slut om hur Gud restaurerar, rekonstruerar under en vecka den överlagda skapelsen. C.S. Lewis verkar vara öppen för den sortens tankegång. Det här innebär i så fall att universum kan vara, så att säga, vara väldigt mycket äldre till exempel, och att det vi läser om är en rekonstruktion. Man kan också, man bygger också detta på att man kan översätta vers 2 med att jorden blev öde och tom, inte som det normalt översätts, jorden var öde och tom. Det här alternativet har varit populärt länge tillbaka. Det har inte så stor anslutning idag. Det är inte så många som argumenterar för det. Andra, bland annat en GT-forskare som heter Wiseman, har sagt det här skulle kunna vara uppenbarelsedagar. Det här är inte dagar i universums historia. Det här är en vecka i Mose liv. Vi är inte tillbaka när allting började. Vi är på 1400-talet före Kristus. Under en vecka uppenbarade Gud för Mose hur världen skapades. Så när det blev afton och det blev morgon den första och andra dagen och så var det under en vecka när Gud talade till Mose. Argumentet för att göra en sån tolkning, det är att man har hittat andra främre orientaliska texter där det finns en sån här uppenbarelsevecka. Som man har sagt att det skulle kunna vara en, liksom en, ett berättartekniskt grepp, eller det skulle kunna vara en föreställning som fanns eller så. Kreativ lösning tycker jag, fantasierig, men ganska spekulativ, om ni vill höra min uppfattning. Sen kommer det tre förslag som jag tycker har högre grad av trovärdighet. Det tredje är att man säger att ordet dag ska förstås som tidsperioder. Det är inte 24 timmars dagar, utan det är längre perioder, utan någon specifik bestämdhet i hur långa perioderna är. Det står helt enkelt för sekvenser, för perioder. Och man noterar då att det hebreiska ordet för dag, yom, kan också användas om längre tidsperioder. Det används till exempel i kapitel 2 i första Mosebok i den fjärde versen. Där står det yom, och då syftar det på alla 7 dagar. Om ni tittar i svenska översättningen så har ni svårt att upptäcka det, därför att de översätter inte så tydligt, men det finns en tidsaspekt i vers 4, då när Herren Gud hade skapat. Och det är det man har översatt utifrån ordet yom. Lite grann som vi kan använda ordet dag, när man tänker framåt, och man kan säga på den dagen. Det behöver inte betyda en specifik dag, det kan faktiskt betyda vid den tiden. Alltså en viss dag och det som följer efter den dagen. På den dagen när det blev fred. Liksom, åh vad härligt det ska bli. Det är inte bara den första dagen, utan det är ju allt det som följer efter. Det fjärde alternativet är att förstå det som vanliga 24 timmars dagar. Alltså att läsa en rakt fram läsning av texten och säga det är det vanliga ordet för dag. Det är dessutom bestämt, inramat av afton och morgon, kväll och morgon. Och det är bara vanliga dagar, inte tidsperioder, som har liksom kväll och morgon. Och man kan säga att det finns andra texter i Bibeln som kan tala om skapelseveckan och göra en jämförelse med vår vecka. Att vi ska arbeta 6 dagar och vila den 7:e eftersom Gud arbetade 6 dagar och vila den 7:e. Det är då som ett argument för att ordet ska användas i dess vanliga betydelse. Och det 5:e synsättet, det är att förstå det som litterära dagar. Att det är ett litterärt grepp, att författaren väljer att presentera sitt budskap under bilden eller genom att använda en arbetsvecka. Jag brukar ta exemplet följande sätt. Om du tänker dig att du har varit utbytesstudent i USA ett år och du kommer tillbaka och ska gå sista året på gymnasiet i Sverige, och så får du en uppgift att skriva en uppsats. Och eftersom du är just kommit tillbaka från att ha varit utbytesstudent, så blir ditt uppdrag: beskriv det mest typiska med amerikansk kultur. Okej? Okay. Då sätter du här och tänker efter. Okej, okay, under mitt år i USA, vad tycker jag egentligen var det mest specifika med amerikansk kultur? Vad var det liksom jag noterade? Sånt som var annorlunda eller så? Okej, okay, så gör du en lista. Ja, det är egentligen det här jag skulle vilja säga. Detta tycker jag är det mest typiska för amerikansk kultur. Och sen, eftersom du är väldigt mycket mer kreativ än jag, så vill du inte göra en tråkig PowerPoint presentationen för det första, för det andra, för det tredje, utan du vill ju liksom göra något intressant. Så då tänker du: jag tar de här punkterna och så kommunicerar jag det genom att skriva en dagbok en vecka i USA, där jag låter en av de här sakerna jag vill kommunicera hända mig, eller jag är med om det en sån per dag. Och så kan jag på det sättet lyfta fram 7 specifika aspekter av amerikansk kultur. Det blir mycket roligare att läsa om jag gör det i dagboksform. Okej. Det är tankegången bakom det här sättet, det här alternativet. Alltså att författaren vill inte säga detta var 7 24 timmars dagar, utan han har teologiska poänger som han väljer att kommunicera i formen av en vecka. Ja, det får ni fundera på, vad ni tycker är en rimlig, en naturlig, en liksom, förståelse av dagarna i Första Mosebok kapitel 1. 24 timmars, om det är vanliga 24 timmars dagar, så innebär det ju att man hamnar i konflikt med det som är majoritetsuppfattningen i modern vetenskap när det gäller dateringen av jordens ålder eller universums ålder, att universum är mycket, mycket äldre än mänskligheten. Medan om man ser det som tidsperioder eller litterära dagar, så får man ju inte den sortens konflikt med modern vetenskap. Å andra sidan så får man ju inte vara driven bara av att vi måste hitta en överensstämmelse med modern vetenskap. Här måste man ju då vara öppen och tänka flera håll samtidigt. Vad är bästa tolkningen av texten? Har modern vetenskap verkligen på fötterna när man daterar universum? Just det. Om ni vill ha min uppfattning, så lutar jag åt att det ska förstås som litterära dagar. Jag går alltså inför det sista alternativet. Argumenten för det är följande, och de huvudsakliga argumenten är hämtade från texten själv. Texten är litterärt mycket genomtänkt. Det är en fantastiskt strukturerad text, och om vi hade haft tid så hade vi kunnat gå in och titta på det. Det är en person som verkligen har arbetat med strukturen i sin text. Stilen, rent genremässigt, så är det här inte vanlig historia. Om du jämför med texter ur Andra Krönikeboken eller Första Samuelsboken och den här texten, så är Första Mosebok helt annan i stilen. Den är högstämd, den är sakral, passar alldeles utmärkt till högläsning. Om du har en skådespelare som verkligen kan läsa en text, så får du gåshud om någon läser Första Mosebok. Det får man inte av Andra Krönikeboken i de flesta delarna. För det är en vanlig liksom berättande text om då gjorde kungen det och då fick de den sonen och då hände så. Det är en annan sorts text. Och det finns detaljer i själva texten som signalerar att exakt kronologi kanske inte är avsedd. Afton och morgon, som ju för oss är relaterade till solen, dyker upp från vers 5. Men solen och månen, som å andra sidan reglerar dygnet, dyker upp först i vers 14-18. Och det här är ju liksom ingen riktigt ny upptäckt. Så det är som om det här inte är viktigt för författaren att få den exakt rätta kronologin. Okej, det var några argument för att se det som litterära dagar. När det gäller släkttavlorna, och då är det kanske den punkten där jag tar allra tydligast ställning. Där har jag en verkligen stark uppfattning. Släkttavlorna i kapitel 5 och kapitel 10 ska man inte läsa som kronologier. Man ska inte läsa dem som exakta släkttavlor som binder samman Adam och Noa och sen Noa och Abraham. Man ska inte göra det som biskop Usher gjorde, att försöka räkna ut. Om vi då hittar ett årtal och vi tror att Abraham föddes, och sen räknar vi på alla årtal som är uppgift bakåt, och då kommer vi att jorden skapades i oktober 4004 före Kristus, alltså för 6000 år sedan. Ja, ni vet, i gamla bilder så hittar man ju en sån kronologi där världen skapades. Det står hela liksom hela världens historia. Exilen i Babel, kung David, Mose, Abraham, och så världens skapelse 4004 före Kristus, för 6000 år sedan. Det bygger då på att man tar de här släkttavlorna alldeles bokstavligt och tänker att de visar varje led. Den här sortens släkttavlor ska förstås inte som kronologier som ger oss varje led, utan som genealogier, alltså som visar själva släktlinjen, inte de enstaka leden emellan. Och det finns massor med exempel från utombiblisk litteratur och inom Bibeln där man kan visa att man har hoppat över en massa led. Därför att det man vill tala om är inte det biologiska, att den personen är i direkt biologisk mening son till den, eller far till den och så. Utan det är själva linjen, att man står i samma linje så här. Mest typiska exemplet, tydliga exemplet, är att Jesus är Davids son. Det råkar vara 1000 år emellan. Eller i Daniel kapitel 5 så säger Daniel till Belsassa: din fader Nebukadnessar. Men det var inte hans fader, det var hans farfar. Men det betyder alltså förfader. Och vi hinner inte gå igenom det här. Men om man tittar ett exempel här i Matteus släkttavla, vi tar ett nytestamentligt exempel, så ser man att Matteus, som hade tillgång till släktregister, han väljer att hoppa över sånt som han har kunskap om, men som han inte finner intressant att föra vidare. Han utelämnar tre namn här mellan Joram och Usea, som vi kan säga i andra släkttavlor att de namnen fanns där. Och Matteus hade tillgång till detta, så han kunde enkelt kolla det. Han hade andra intressen när han skulle skriva det här. Likadant i vers 11 i samma släktregister, så utelämnar han en person, Jojakim. Så man kan inte läsa de kronologierna i första Mosebok och räkna ut varken människans ålder eller universums skapelse. Det finns egyptiska kungalister där man i en kungalista ser att den personen födde den personen, och sen har man hittat en annan kungalista och då visade det sig att det är 1000 år mellan de två personerna. Så där har man gjort en lista där man hoppar över enormt många namn. Okej. Nästa fråga. Var alla varelser vegetarianer? Jag kan konstatera att i första Mosebok så säger Gud till människan: jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Och sen sägs det först i kapitel 9 att människan får lov att äta kött. Och det kanske naturliga eller första intrycket för oss är att det verkar alldeles tydligt att Gud skapade människan som vegetarian, och sen senare efter floden, fallet av floden, så blev det tillåtet att äta kött. Det sägs också till djuren. Gud säger till, eller jag vet inte hur meningsfullt det är ens för Gud att tala till djuren, eller säger om djuren. Åt markens djur, åt himlens fåglar, åt den som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger ju alla gröna örter att äta. Och det blev så. Så här får man också ett intryck av att djuren var vegetarianer. Och det här ställer ju oss inför en gigantisk fråga. Var hela ekosystemet fullständigt annorlunda? Alltså om alla djur också skulle ha varit vegetarianer, inga djur skulle ha levt av andra djur. Och det man måste fråga sig är, innebär detta faktum att Gud ger människan örter och frukter till föda och djuren örter och frukter till föda, innebär det att han har uteslutit kött, rovdrift, alltså att en varelse lever av en annan varelse? Den frågan måste man ju åtminstone få ställa sig, för det sägs ju inte explicit. Om man driver väldigt hårt här att från början var alla djur vegetarianer, då innebär det ju ett helt annat sorts ekosystem. Och man kan fundera på då hur, vad innebär det när Gud säger, eller när det står i texten att Gud skapade alla de vilda djuren, alla markens djur, alla vilda djur, alla djur i haven, åt fåglarna inte insekter, svalde valarna inte plankton. Vad, det är en väldigt annorlunda sorts värld om man går den vägen. Det måste man, man måste inse vilket val man gör om man gör det valet. En GT-teolog som heter Gordon Wenham, som jag har, tycker mycket om att läsa, för jag tycker han har mycket insikter. Han säger att vi lätt övertolkar det faktum att Gud ger örter och växter till människan att äta och till djuren att äta. Därför att i de omgivande folkens berättelse om skapelsen så är det så här: Gud har skapat den här världen, men den är hiskeligt jobbig att sköta. Så de tycker det är alldeles för tungt att dra runt liksom det här projektet. Så då, som en efterhandskonstruktion, skapar de människan. Och människans uppgift är att producera föda åt gudar. Kom ihåg att detta är antropomorfa gudar, lite större gudar än vi. Förlåt, lite större varelser än vi, men principiellt begränsade varelser. Så människans uppgift blir att producera mat åt gudarna så att de kan ligga i hängmattan och slappa. Och det Gordon Wenham säger är, det som är poängen här är inte vilken sorts föda Gud gav åt människan, utan det är något helt annat. Poängen är att det är inte människans uppgift att föda Gud, utan Gud visar omsorg om människan och har skapat en värld där det finns föda för människan och för djuren. Och han säger så här: God provided food for mankind in the form of seed-bearing plants and fruit trees. Not until after the flood was meat-eating expressly sanctioned. Genesis, however, och nu kommer det. Genesis, however, is not primarily interested in whether people were originally vegetarian, but in the fact that God provided them with food. In Mesopotamian mythology, the gods created man to provide themselves with food. Genesis affirms it was the other way around, that God feeds mankind. Om vi vidgar den här frågan till och blir lite större än bara vad åt man för någonting, och ställa det mer principiellt om döden. Men frågan om vad man åt involverar ju frågan om död. Dog djur? Kunde människan döda djur för att äta? Så då finns det ju tre alternativ att ta ställning till. Man kan säga så här: döden fanns inte för någon varelse. Döden fanns inte liksom i själva ekosystemet. Möjligtvis vissnade gräs, men inget levande dog. Jag har själv lite svårt att föreställa mig den världen liksom fullt ut. Vad innebär det konkret? Det behöver inte ta bort det alternativet, för det är inte min föreställningsförmåga i och för sig som avgör vad som är sant. Ett annat alternativ är att tänka att döden fanns för djuren, I någon mening fanns döden för djuren, men det fanns inte det som vi idag kallar för rovdrift. Det liksom smärtsamma som åtminstone när vi ser på det utifrån kan tycka är väldigt obehagligt, ett lejon som river en antilop. Om man går in för det alternativet så använder man ju ofta Jesaja 11 som blickar fram emot ett fridsrike, ett fridsparadis där lejon och lamm går tillsammans, där barnet leker vid ormens håla, där det är en liten gosse som vallar en björn, där det liksom finns frid mellan olika biologiska varelser. Men notera att Romarbrevet 5 om döden, att genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor därför att de syndade. Det handlar bara om människan. Man får inte övertolka det ordet. Och det tredje alternativet, det är att säga att döden fanns för djuren, också i form av rovdrift, alltså att det ekologiska systemet var i grunden det som vi iakttar idag. Det fanns rovdrift bland djuren, men människan var inte hotad av djuren. Det som skedde i djurvärlden var inte hotfullt eller farligt för människan. Kanske därför att människan i sitt oskadade tillstånd som Guds avbild hade den effekt på djur som vi fortfarande har på de flesta djur, nämligen att de viker undan, att de viker av. Och det som man kan se att vissa personer fortfarande har med farliga djur, att på något sätt så kan de ta en psykologisk kontroll över djuren. Ja. Att man tänker sig att döden fanns för djur, det fanns rovgift bland djuren, och att människan också var köttätare. Tre olika perspektiv på hur man ser på detta. När man tänker kring det här så är det några grundfrågor man får reflektera över. Hur annorlunda var ekosystemet? Hur radikalt har syndafallet förändrat själva liksom den biologiska världens förutsättningar? För det andra, vad innebär det att relationen mellan Gud och människa var hel? Vad innebär det liksom för skapelsen att finnas liksom mer ansikte mot ansikte med Gud? Spelar det någon roll? Och i så fall vilken roll, liksom, att vår relation till Gud inte var bruten? Påverkar det någonting? Och för det tredje, hur mycket ska man göra av den här trädgården? Alltså den utvalda platsen där Gud var närvarande, där Gud vandrade bland människor och som man sen drevs bort ifrån. Var det en speciell, liksom, en speciell oas på jorden som var annorlunda? Vad gör vi av Eden? Ni ser att det ger en massa frågor och inte en massa svar här. Utifrån sådana här olika vägval så finns det bland kristna i grunden tre förhållningssätt. De finns en i en massa underversioner och så, men i grunden så tror jag man kan säga att det finns tre stora grupper bland kristna. Hur man då, när man ska sammanfatta det här, var man hamnar någonstans. Och det här är det jag ska avsluta med, så ska ni få lov att reagera en liten stund som ni sitter, och så får vi ha en diskussion. Första gruppen gör då ett antal val som slutar med att man blir det som på engelska kallas för young earth creationism. Och jag använder de engelska termerna eftersom vi på svenska, när vi säger kreationism, så har det... Ja, jag ska förklara sig, jag släpper det. Jag använder de engelska termerna. Young Earth Creationism. Då tänker man så här. Gud, när han skapade världen, använde övernaturliga processer. Han använde inte de naturliga processerna, utan själva skapelsen är ett övernaturligt verk av Gud. Ordet dag tolkar man för det mesta då bokstavligt, så att det är en 24-timmars dag. Det innebär att universum är 10 000 år. Eller max 10 000 år. Att mänskligheten är ungefär lika gammal. Det fanns från början ingen död. Varken för människan eller för åtminstone de högre djuren. Djuren var vegetarianer. Jorden var som helhet då ett Eden. Och det är syndafallet som har förändrat i grunden det ekologiska systemet. Historiskt får man säga att detta är majoritetsuppfattningen i den kristna kyrkan. Men idag får man ju också, tycker jag, vara ärlig och säga att det står i konflikt med majoritetsuppfattningar inom naturvetenskapen. Det andra alternativet, det är att man blir old earth eller progressive creationism. Old earth creationism. Här gör man då vissa andra vägval. Man säger att själva skapelseakten var en kombination av övernaturligt och naturligt. Gud låter någonting bli till, han skapar också mekanismer. Och sen får de mekanismerna verka. Och sen gör Gud vissa nya ingripande och sen är det också naturliga processer. Så det är mer av en mix i själva tillblivelsen mellan naturligt och övernaturligt. Man är old earth därför att man tolkar inte ordet dag bokstavligt. Och har då inga problem med att säga att universum är kanske 13 miljarder år, som verkar vara standarduppfattningen idag. Man tänker att döden fanns bland djuren. Eftersom det har funnits biologiskt liv långt, långt innan människan. Och det ser ut som det har funnits rovdrift och döda. Eden var... Man lägger ofta större vikt vid just Eden som en speciell plats. Och när det gäller syndafallet så får det då inte i samma höga grad kosmiska konsekvenser, utan påverkar främst människan, människans livsvillkor och människans relation till Gud. Då får man säga att den här uppfattningen samspelar delvis med majoritetsuppfattningar i naturvetenskapen. Men långt ifrån med alla uppfattningar. Och det tredje alternativet, det är teistisk evolutionism. Och det kanske idag är det som är majoritetsuppfattningen om vi tar kristenheten brett över hela jorden. Jag tror att katolska, man kan säga att detta är till stora delar katolska kyrkans position idag. Teistisk evolutionism, alltså då accepterar man i allt väsentligt majoritetsuppfattningen om universums tillkomst och också om jordens och livets uppkomst. Man säger att Gud har använt naturliga processer förutom vid en punkt, i princip vid en punkt när allting blir till. Gud skapar allting och har då skapat, byggt in processer som sen tar över och gör jobbet. Universum är 13 miljarder år. Död fanns bland djuren. Fallet påverkade människans gudsrelation. Här finns det sedan en glidning om man hur många av de fixa punkterna jag tog upp som man väljer att behålla. Francis Collins, som John Lennox har refererat till och som ju precis har fått ut en bok här på svenska som heter Evolutionens gud, utgiven på Libris. Han är teistisk evolutionist och han verkar släppa tanken på ett första människopar. Och därmed också på ett, åtminstone blir han väldigt otydlig kring frågan om ett historiskt syndafall. Andra teistiska evolutionister som till exempel John Stott, som var öppen för den här tanken, han skulle då säga att bejaka mycket av teistisk evolutionism, men säga när det gäller Adam och Eva som historiska personer och syndafallet som en historisk händelse, så tänker han det sig så att när utvecklingen har gått så långt att det finns hominider eller människoliknande varelser som har vår hjärnkapacitet, vår fysiologi, men som bara så att säga är djur, så väljer Gud att utvälja två individer och göra dem till sin avbild. så att det finns en startpunkt för mänskligheten. Och deras val, om de väljer att stå kvar i den relation som Gud har utvalt dem till eller inte, det är det som är syndafallet. Så man kan vara ateistisk evolutionist och samtidigt hålla fast vid tanken på en historisk Adam och Eva och ett historiskt syndafall. Men det ser lite olika ut i den här tredje gruppen. Här drar det åt lite olika håll.